Som slutkläm på förra lektionstimen hade vi alltså detta att vår uppgift som själavårdare är att hjälpa en människa till en självkännedom av det slaget som gör det möjligt för henne att lära känna Gud. Och jag sa det att det här måste på något sätt har grundats i våra egna liv. Inte bara som läxa utan som realitet. Och jag tror det är så här att först när det har skett med en människa så kan hon i sann mening lyssna. Det är stor skillnad mellan att höra och att lyssna. Du vet hur det Abraham säger till den rike mannen, den här liknelsen i Lukas 13. Den rike mannen säger, skicka Lazarus tillbaka och varna mina bröder. De har Mose och profeterna. Dem må de lyssna till. Ja, men de ska lyssna om någon uppstår från de döda. Och Abraham svarar, lyssnar de icke till Mose och profeterna ska de heller inte låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Och det är ju lite grann det här med Jesus. Va? Det är ju om sig själv han talar. Han visste så väl att de som hade lyssnat till Mose och profeterna och verkligen känt igen Gud, de var övertygade redan innan Jesus uppstod från de döda. Och det visar sig också att när han sen gör det så ändrar det saken inte så hemskt mycket. Saliga är det renhjärtade till vi ska se Gud. Och det här med att lyssna och kunna förstå. Jag tror det handlar på något sätt ändå om att har lärt känna Gud på ett sådant sätt att det håller också i ens egna svårigheter och lidanden. Och därför är vi hela tiden själva på väg. Vi kan inte säga någon att ja, det här är jag färdig med. Utan själva brottas vi kanske mycket med frågor. Men förhoppningsvis har vi kommit ett steg före den vi ska hjälpa på vägen. När det gäller att förstå Gud i de förhållanden där vi lever. Om vi tittar lite grann i Johannes 8 kapitel. Jag snuddar också vid det i slutet på förra timmen. De här nyomvända judarna, de som nästan kom till tro av misstag. Och som är kristna i 10 minuter ungefär och sen tar upp stenar för att kasta på Jesus. Till de judar som trodde på honom, det är 31 vers. Till de judar som trodde på honom sa Jesus, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det sa vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. De hade kommit till tro på Jesus. Man kan ju efteråt undra, när de 5-6 minuter senare säger, har vi inte rätt och vi säger att du är en samarit som är besatt av en ond ande? Och någon minut senare ändå så ska de ha ihjäl honom. Så kan man undra, vad var det för en tro? Jesus lovar dem att om ni förblir i mitt ord ska ni komma att lära känna sanningen. Nå, sanningen är inte en princip utan en person. Ni kommer att lära känna mig. Och det blir det stora lyftet. Då blir ni fria. Den sonen befriar, han blir verkligen fri. Hur tar man emot den friheten ifrån sonen? Jo, genom att lära känna honom. Vi kan bara förbliva i ordet, men anden är där och uppenbarar Jesu person i ordet. Och det är den uppenbarelsen, det är den kunskapen vi ska söka där. Men nu ville man inte ha den kunskapen. Och det är egentligen en fråga om bristande självkännedom. Vad menar du? Ska vi bli fria? Vi är ju redan fria. Och i och med att man inte ser sin situation utifrån Guds ögon, så förstår man inte heller att ta emot erbjudande Jesus ger. Man kommer inte till skott med gudskunskapen därför att man har inte självkunskap. Ordet frihet är ju i sammanhanget ett mycket intressant ord. Vi är fria, säger de. Ibland när man träffar människor som inte är kristna och så säger man, jag tycker du skulle bli kristen. Oh nej. Usch, det är ju att förlora sin frihet, säger de. Du är inte klok. Är man kristen får man inte göra så. Och man får inte spotta i taket. Man får inte deklarera falskt. Och man får inte smuggla brännvin på stenabåtarna och så här. Det vill jag inte vara. För då blir man ofri. Så säger Paulus i Galaterbrevet att ni är ju kallade till frihet. Och när man likt Asaf får blicka in i Guds rådslut och får vara med ett litet tag och se hur det går, så upptäcker man någonting lustigt med ordet frihet. Människan bryter sig loss ifrån Gud, förkastar Gud och hans regentskap i nåd. Nu vill jag vara fri. Jag vill göra som jag vill. Jag vill inte ha någon som regerar över mig. Varken med nåd eller med makt eller med något. Nu ska jag vara fri. Man gör sig fri. Och när man börjar leva på det sättet så lever man utanför tillvarons spelregler. För Gud har gjort hela tillvaron. Han har gjort min personlighet. Han har gjort allting runt omkring mig. Och jag lever alltså på kollisionskurs både med min personlighet och med omgivningen. Jag är fri. Men när jag på det sättet lever ut min nyvunna frihet, så sviker jag min omgivning och jag sviker egentligen också mig själv. Och de som känner det först är människorna i min omgivning. Jag satsar på min karriär, jag satsar på mina njutningar, jag satsar på min självhävdelse, jag satsar på någonting som, så att säga, min omgivning får betala. Och människorna i min omgivning känner sig svikna av mig. För jag har svikit dem. Jag har brutit gemenskap. Jag vill ju bli fri. Och när jag på det sättet förkastar Guds herravälde ur mitt liv, så förkastar jag också min omgivning. Det går inte att komma ifrån eftersom omgivningen är skapad av Gud. Så när jag sviker honom sviker jag människorna runt omkring mig. Och det står människorna runt omkring mig ut med till en tid. Men inte hur länge som helst. En vacker dag tar de sitt pick och pack och går. Och det svek som jag spred in i deras liv, den skapade en besvikelse i deras liv och gjorde att de sen svek mig. När jag bröt gemenskapen med Gud, bröt jag gemenskapen med omgivningen. Och när jag gör det för att bli fri, så kommer omgivningen förr eller senare att bryta också gemenskapen med mig. Och den frihet som jag sökte, den hade ensamheten som sin utgångspunkt, den brustna relationen, förkastelsen, och den ledde till ensamhet och förkastelse i mitt eget liv, men också och på ett tidigare stadium i andra människors liv. Det finns ett gammalt ordspråk som brukar heta så här, att den märker det sist i vars hus det brinner. Och så är det kanske i de här sammanhangen. När jag bryter mig ut ur Guds skapelseordning, så sviker jag alltså människorna i min omgivning. Jag överger dem. De upplever det som att jag förkastar dem, när jag också förkastar den Gud som har ställt mig på den plats där jag står. Och då börjar jag alltså sprida någon sorts förödelse runt omkring mig. Jag ödelägger min omgivning. Ännu så länge tycker jag mig må bra själv. Jag kanske till och med tycker att det hela går med vinst. Men jag sprider miljöförstöring. Andlig miljöförstöring. Ensamhet och förkastelse. Mörker. Så småningom slår det där tillbaka på mig själv. Och den frihet jag då från början sökte, den har till sist fört mig in i en kris. Och då börjar jag ropa. Då men inte förr. Och vad ropar jag efter? Jo, jag ropar efter frihet. Frihet från vad? Från ensamhet och förkastelse. Frihet från skuld och förnedring. Frihet från ångest och övergivenhet. Frihet från kanske många andra förnedringar på vägen. Drogberoenden och annat sånt här. För nu först har jag sett, jag är slav under synd. Den frihet jag ville ha, den blev jag förslavad under. Jag har sagt det flera gånger och kommer tillbaka till det. Varje gång vi söker makt hamnar vi under tvång. Varje gång vi söker makt hamnar vi under tvång. Och när vi söker friheten att leva efter eget gottfinnande, vilket ju alltså är en av maktens kännemärken, så kommer vi med tiden in i en ofrihet som till sist undergräver hela vår existens. Ett slaveri under den synd som vi sökt. Och då ropar vi efter frihet. Men då har alltså begreppet frihet bytt innehåll. Och det är också en sorts självkännedomsprocess att få rätt innehåll i ordet frihet. Det hade inte de här fått ännu. De hade ännu inte sett sitt behov av frihet. För de betyder frihet det som det betyder för den fallna människan. Nämligen att ha kontroll över läget själv. Kunna förverkliga sina egna önskemål och avsikter, om det så också ska gå ut över omgivningen. Det är inte friheten att leva i en kärleksgemenskap med Gud och med omgivningen i den skapelseharmoni som Gud har tänkt, utan det är friheten att kunna utnyttja och exploatera omgivningen för egna syften. Men när man har hunnit tillräckligt långt på den vägen, så kör man fast. Och när man själv kör fast är det också så att man har ödelagt människors liv runt omkring. Många andra kör fast. därför att en, så att säga, valde fel väg. Och det är ett uttryck för att vi alla hänger ihop. Gud har skapat oss för gemenskap. Och bara för att synden kommer in i världen upphäver inte Gud det här. Utan ideligen ser vi i denna världen att den enes synd blir den andres lidande. Den enes kärnkraftsolycka blir den andres kasserade renkött. Och det är därför att individualismen, detta att jag är mig själv nog och jag struntar i alla andra, det är en illusion. Vi är inte skapade för individualism, utan vi är skapade för gemenskap. Och den tanken har Gud ingalunda avskaffat. Utan när vi tillåter synden någonstans i gemenskapen, så får den konsekvenser långt utanför min egen individs gränser. Vi hänger ihop på gott och ont. Men de här människorna nu, de hade alltså ännu inte kommit till den punkten i sitt liv där de ropar efter frihet. Utan de tycker Jesu erbjudande är höjden av knasighet. Vad då fria? Vi är ju fria. Det är ju vi som är fria. Vi behöver ingen frihet. Vi läste Johannes 3 igår. Kan titta lite grann där igen. För individualismen bygger alltså på en egen makt hos människan. Och den bygger också på att människan förkastar sin omgivning på något sätt. Det betyder inte att hon utplånar den, men den betyder föga i jämförelse med hennes egna begärelser och önskemål. 19 versen. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Det här sista, det betyder någonting som vi alla känner igen. Nämligen att när vi går utanför de gränser för våra liv som Gud har satt upp, och vi börjar att leva utifrån maktens förutsättningar, den här förvända friheten, så behövs det alltid ett mått av självbedrägeri. Vi behöver alltid vända och vrida på sanningen så att det ser ut som om det vi gjorde var rätt. Och det är alltid väldigt ömtåligt att de där kulisserna inte avslöjas i ens eget liv. För att ta ett exempel. Du hör väldigt sällan en människa säga jag är snål. Utan man säger Pettersson är snål och Andersson är gniden. Men jag har sinne för ekonomi. Jag kan sköta pengar. Likaså säger få människor jag är elak. Utan jag är sträng men rättvis. Nilsson är elak och Svensson är brutal men jag är rättvis. Det är det här att det är så svårt att se bjälken i det egna ögat. Och det är lite grann av en förutsättning för att vi ska kunna vandra vidare på den väg som så att säga sprider förödelse omkring oss. Och så länge vi gör det, så vill vi inte på allvar lära känna Gud. För skulle vi råka göra det, då är kulisserna omöjliga. Ljuset måste hållas på avstånd. Nåd är någonting som man inte vill ha så länge man går utanför, så att säga, tillvarons gränser. Den framgångsrika människan vill inte ha nåd. Hon vill ha beröm. Och ger du kärlek till en maktlysten människa, så föraktar han dig och utnyttjar dig. Han tänker genast att det var en dum idiot. Det är bäst att ta för sig så mycket man kan. Men en vacker dag så kastas kanske den framgångsrika människan ur sadeln. En vacker dag hinner förkastelsen upp honom. Den ensamhet han har spritt drabbar honom själv. Och då går han från ett stadium av högmod till ett stadium av missmod. Själv säger han att han går från ett stadium av självförtroende till ett stadium av dåligt självförtroende. För vi byter etiketter på det mesta. Och då kommer du till honom när han nu har havererat och fått ett dåligt självförtroende. Och så vill du ge honom kärlek. Förut gick det inte. För då vill han inte ha kärlek utan beröm. Och han ville utnyttja dig. Nu kommer du ge kärlek och då säger han att det är för bra för att vara sant. Jag vågar inte tro att du älskar mig. Därför var det svårt att ge kärlek till den högmodiga människan och det är svårt att ge kärlek till den missmodiga människan. Den högmodiga människan vill inte ha kärlek. Hon vill utnyttja sin omgivning. Den missmodiga människan önskar att få tillbaka sitt högmod och vågar inte tro att kärleken är sann. I förbigående i andra Korinthierbrevet ger oss Paulus ett väldigt intressant uttryck. Några intressanta verser. Vi läser i 10:e kapitlet. 3-6 verserna. Andra Korinthierbrevet 10. Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er lydnad har blivit fullständig. Paulus talar om starka fästen i människans inre. Bålverk, som det står i gamla översättningen. Försvarsmurar och försvarsvallar. Och vad är det de försvarsvallarna försöker hålla utanför människans liv? Jo, kunskapen om Gud. Skulle den råka sippra in så är det där egenlivet mer eller mindre omöjliggjort. Därför att den avslöjar människans falska motiv. Och den målar Guds rättfärdighet. Men vi träffar människor som kommer och söker hjälp. Och när de kommer så är det ofta krisen som är så att säga drivkraften. Som driver människor att söka hjälp. Alltså när den förödelse hinner upp människan som man själv sprider. Då söker man hjälp. Alternativt, om man själv har levat i anslutning till en människa eller människor som spritt förkastelsens mörker omkring sig. Och man tagit skada så att man inte orkar vidare själv, då söker man också hjälp. Men mycket av det vi sysslar med har krisens karaktär, vi måste förstå det. Och vi måste förstå att det är ofta bara i krisen som människan är desperat nog att söka så nya lösningar i sitt liv att gamla bålverk får falla. Bålverk som länge har hållit kunskapen om Gud utanför deras innersta. Paulus skriver, jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Och det säger han kanske för att stryka under för oss att detta med att bryta ner tankebyggnader och höga bålverk i en människas liv har inte med makt att göra. Det är ingen maktutövning över människor. Och det måste vi också besinna som själavård. Ibland kan man nästan frestas när en människa kanske är väldigt förvirrad och väldigt villrådig eller väldigt obeslutsam. Att man liksom tar någon sorts kommando över den personen. Håll inte på att vela nu utan gör som jag säger. Ibland kan man upptäcka att osjälvständiga och villrådiga människor ser ut att komma väldigt snabbt på fötter om man upphöjer sig själv lite grann på en piedestal och behandlar personen auktoritärt. Man kan kanske till och med ifrån en lite auktoritär position kan tala om för personen hur den Gud är. Ja, nu ska jag tala om för dig hur Gud är. Och så har man rest upp sig en smula över. Då strider man med världsliga vapen. Detta att bryta ner tankebyggnader och höga bålverk utan att använda världsliga vapen. Det är ändå att göra det ifrån någon situation av utblottelse. Därför att jag kan inte ifrån ett överläge tala om för en människa hur den Gud är. Han som själv har lagt sig i underläge. Jag kan inte med maktspråk tala om för en människa att Gud är nådig. Jag kan med maktspråk få en människa att fungera på kort sikt. Men jag kan aldrig bryta ner tankebyggnader som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Det kunskapen om Gud är detta. Att han regerar genom nåd och inte genom makt. Nu är det naturligtvis ingen slump att de här orden står i andra Korinthierbrevet av alla brev. För i Korinth var det så här att när Paulus hade dragit därifrån så uppstod ett nytt ledarskap i Korinth. Som regerade väldigt auktoritärt, tydligen, och med stor makt över församlingen. Och Paulus skriver egentligen hela det andra Korinthierbrevet för att göra en jämförelse mellan olika former av ledarskap. Det som han utövar och det som de nya ledarna i Korinth utövar. Och liksom tillspetsningen i den jämförelsen kommer i 11 kapitlet, där vi ska läsa lite grann. Det 20 versen, 11 kapitlet och 20 versen på sitt sätt är en nyckel till hela brevet. Där Paulus skriver: ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Och i Korint var det så att Paulus hade blivit mycket förtalad sedan han försvann därifrån. Man hade förlöjligat honom. Det gör man gärna om man vill ställa fram sig på en egen plattform. Så förlöjligar man. Man gycklar lite grann. Och här gycklade man, hade man väldigt roligt åt en sak, nämligen att Paulus aldrig tog betalt av församlingen i Korint. Att han var tydligen medveten om att hans ledarskap var så dåligt så han kunde inte ens med att ta betalt. Jag minns en gång för många år sedan när privatpraktiker ännu kunde ta betalt efter eget gottfinnande. Precis när jag blev färdig med min legitimation så träffade jag en äldre kollega som sa så här: ska du öppna privatpraktik? Nej, jag ska ägna mot röntgen, så jag, det ska jag inte göra. Ja, i alla fall om du gör det så ska jag ge dig ett gott råd, sa han. Om du vill ha få patienter så ta lite betalt. Vill du ha många patienter så ta mycket betalt. Det ligger mycket världslig vishet i det. För kan man med, och låt oss säga att ta 300 kronor för 5 minuters konsultation, så tänker alla, ja det måste ju vara en baddare till att vara duktig som kan med och ta så mycket betalt. Paulus, han hade inte tagit betalt i Korint. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Och så blir han lite ironisk, Paulus. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Här finns ett auktoritärt ledarskap. Och ett auktoritärt ledarskap kan få väldigt mycket att fungera. Det kan bli väldigt rulle på massa saker. Men kunskapen om Gud blir alltid fördunklad. Därför detta att Gud regerar genom nåd och inte genom makt, det kan du aldrig förmedla med auktoritära metoder. Du kan aldrig använda maktspråk för att tala om för folk att Gud är nådig. Och då har du egentligen inte brutit ner bålverken som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Utan återigen har du bara lärt människan vad hon ska göra, men du har inte lärt människan vem Gud är. Paulus uttrycker samma sak i samma brev, fast på ett annat sätt. Vi ska se i 4 kapitlet. 5 versen. 4:5. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Jag förkunnar inte mig själv utan Kristus. Och jag är er tjänare för hans skull. Paulus återkommer envis till detta. Min förkunnelse är Kristus. Och så har han i 3 kapitlet en liknelse, eller ja, lite mer än det. Som är belysande nästan in till smärtgränsen, tycker jag. Han tar upp den här berättelsen ifrån Gamla testamentet om Mose som kommer ner från berget och är så självlysande så folk står inte ute och tittar på honom. Och så hänger han en duk för sitt ansikte. Det gör han inte bara för att människorna ska stå ut med att se honom när han har varit tillsammans med Gud. Utan Paulus har fått kunskap om att Mose hade ett motiv till. Det var så att Mose hade sett att den där glansen bleknade efter ett tag. Och det ville han att människorna inte skulle se. Och så här är det så lätt med dig och mig. Att vi skulle önska ge ett sken av att glansen var vår egen. Att den satt fast i oss. Och inte var beroende av att vi har träffat Herren. Det Mose gör är att han på något sätt försöker se ut som att det var hans glans. Och inte återglansen av Herren. Bibeln har mycket gott att säga om Mose. Men här gör han ett ödesdigert misstag. Paulus talar om gamla förbundets tid som dödens ämbete. Vi kommer mycket in på det här med lagen senare. Och så säger han att nu har vi nådens ämbete. Nu kan vi lära känna Gud. Nu finns det en förblivande härlighet, en som inte bleknar bort. Och så säger han att när jag nu har detta hopp, det 12:e versen, kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag, men för den som vänder sig till Herren tas slöjan. Alltså, Paulus säger nu om Mose när han hängde den där duken framför huvudet, att det Mose gör är att han därmed förkunnar sig själv och inte Kristus som han har mött. Och när han gör det så blir människorna förstockade. Människorna som han leder tappar förmågan att se vad som är sant och rätt. Det är då det byggs upp bålverk och fästen mot kunskapen om Gud i deras inre. Låt oss föra över det här på ett lite praktiskt plan. Jag har försökt att göra en skillnad mellan att predika helgelse och att predika Kristus. Om jag predikar helgelse så förkunnar jag någonting med människan som utgångspunkt. Och om jag ska vara en riktig helgelsepredikant, då måste jag själv vara den mest helgade av alla. Eller om jag förkunnar helande istället för att förkunna Kristus, då måste jag själv vara den friskaste av alla. Men om jag förkunnar Kristus, då kan jag vara den sjukaste av hela bandet och ändå lägga händerna på de sjuka och de blir friska. Förstår ni den skillnaden? För den är viktig. Förkunnar jag helande måste jag själv vara den friskaste. Men förkunnar jag Kristus kan jag själv vara den sjukaste och ändå ge helande åt många. Jag kan vara frimodig mitt i min skröplighet. Mitt i det som är så uppenbara svagheter att alla kan gyckla med det, som han gjorde med Paulus i Korint. Det krävs inte av mig varken att jag ser ut som stålmannen eller förefaller vara honom. Därför att det hänger inte på mig
det hänger på honom. För vi över detta till vår situation som själavårdare, så betyder naturligtvis detta att jag står fast vid det jag sagt. Herren måste ha fått föra oss ett steg längre på vägen. Men det här jag nu har gått igenom betyder att vi har inget sken att upprätthålla. Det finns situationer där vi ibland ödmjukt måste säga, jag förstår inte din situation. Jag har inte gjort de erfarenheterna, jag förstår inte ens vad du talar om. Men om du förklarar dig riktigt, riktigt utförligt, så kanske jag kan hänga med lite grann. Det finns situationer där människor utifrån sin nöd ropar, vad menar Gud med detta? Vad är det här för någonting? Man kanske måste säga, det undrar jag med. Det skulle jag också bra gärna vilja veta. Jag förstår inte detta. Men så mycket förstår jag att vi kan gå till Gud och fråga. Vi har inget sken att uppehålla. I det ögonblick du får ett sken att uppehålla, då hänger du en duk för ditt ansikte. Och då leder du människor åt fel håll. Det är bra om Herren har fått föra dig ett steg före, men du har inget sken att uppehålla. Utan när vi är oss själva, så som Kristus liksom har ställt fram oss, och han har fått åtminstone bryta ner en del fästen och bålverk i vårt inre som uppreser sig mot kunskapen om Gud, så har vi möjlighet att hjälpa människor efter det mått av välsignelse som Herren har handlat med oss. Och vi får lov att dela med oss av det och vara nöjda med det. Och ständigt står vi i den situationen att vi inte begriper, att vi inte förstår, att vi inte klarar upp det, att vi inte vet vad det var. Och som jag sagt förut, det är mer än något annat driver en i armarna på Gud. Gud förklarar vad det här var. Varför blev det ingenting med detta? Det är en del av Guds pedagogik med dig och mig. Det är i den smärtan som vi mognar vidare. Och det är där som fästen och bålverk kan börja falla. Inte därför att vi strider med världsliga vapen, utan därför att våra vapen är så starka inför Gud att vi får bryta ner fästen och bålverk. De är inte starka inför människor, utan inför Gud, som det står i gamla översättningen. Korrektare översatt än i nya. Våra vapen är så starka inför Gud. Det är hela tiden utblottelsens vapen. De är starka inför Gud men svaga inför människor. Maktens vapen är starka inför människor och svaga inför Gud. Sannfärdigheten är svag inför människor men stark inför Gud. Skenväsendet är starkt inför människor och svagt inför Gud.